Vi blir stilla en liten stund. Tack Jesus att du bor i din församling. Att du bor i oss. Och tack att du hela tiden talar. Du talar tröst och uppmuntran, förmaning. Du hjälper oss att gå vidare. Låt oss höra din röst idag. Amen. Det är så här i den här gudstjänsten att varken jag eller Claes har någon klocka. Batterierna är slut i både min klocka och Claes klocka, så vi får väl se. Och det kan bli en försmak av himlen. Klocklöst. Förlåt?
En tidlös predikan.
En tidlös predikan kanske. Vi får se. Jag vet inte. Men det som jag tänkte säga idag knyter an lite grann till temat församlingsväxt och församlingsutveckling som vi hade på församlingsdagen och sen också på samlingen i torsdags kväll tillsammans med några andra små församlingar här i Göteborg. Och då går vi till Apostlagärningarna kapitel 9. Och där möter vi Saulus. Han är i full färd med att försöka utrota den kristna församlingen. Han är på väg till Damaskus med fullmakt från överste prästen att gripa de kristna. De som man kan leta på och så ta dem med tillbaka till Jerusalem. Men där på vägen händer något som man inte har räknat med. Han slås till marken av ett starkt ljussken från himlen. Och i det här ljusskenet så visar sig Jesus. Och förföljaren förvandlas till en lärjunge. När han väl har kommit fram till Damaskus så väcker han först de kristnas misstänksamhet. De vet ju vem han är. Och sen när han då i synagogerna börjar förkunna att Jesus är Guds son, då beslutar sig hans tidigare meningsfränder för att röja honom ur vägen. Så han flyr och kommer sen till Jerusalem och där upprepar samma visa igen. Misstänksamhet, förföljelse och flykt. Och då har vi kommit fram till vers 31. Och det var den versen som jag tänkte vi skulle stanna för speciellt idag då. Alltså Apostlagärningarna 9 och 31. Och idag läser jag från Folkbibeln. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andes tröst och förmaning. Tidigare, alltså i början av kapitel 8, så kan man se hur församlingen i Jerusalem var på väg att utplånas av den svåra förföljelse där Saulus då spelade en nyckelroll. Och många av de kristna flydde ju, och det gjorde ju att evangeliet kom till nya platser. Det här var ju liksom den första missionsrörelsen kan man säga som sattes igång på grund av den här förföljelsen. Och sen när Paulus då, alltså nu när Paulus då har omvänts till Kristus och när han sen också har flytt till sin hemstad Tarsus, då kommer den här perioden av lugn och ro för församlingen i Palestina. Men då ska man lägga märke till det att det betyder inte att de slår sig till ro och lägger armarna i kors och pustar ut på det viset, utan det nya lugnet hade alltså ingenting av ljumhet eller utslätning över sig, utan det blev en tid av stabilisering och inre uppbyggnad, fördjupning och tillväxt. Så i den här versen, Apostlagärningarna 9:31 så ser vi att det först handlar om att Gud formar sin församling. Den blev uppbyggd. Det är Gud som bygger församlingen, låter sig byggas. Och sen om att vi också som kristna aktivt medverkar till församlingens kvalitet, andligt och moraliskt. Det står att församlingen vandrade i Herrens fruktan, eller levde i Herrens fruktan. Vandrade, står det i grekiskan. Och till sist så talas det också om församlingens tillväxt. Och det gäller naturligtvis i mognad, men jag tror att här att det framför allt syftar på att den växer genom att nya människor kommer till tro. Därför att det grekiska ordet är ett ord som också används i kapitel 6 när det talas om att antalet lärjungar ökade. Det är ett ord som kanske ännu bättre skulle avspeglas i svenskans, om vi säger att församlingen förökades eller blev större. Så det är både en mognad, en fördjupning, men också att församlingen växte genom att nya människor kom till tro. Och båda de här sidorna, kvantitativ och kvalitativ tillväxt, kan vi se också i Apostlagärningarna 2, när det berättas om pingstdagen. Petrus, han förkunnar ju evangeliet, och sen i vers 41 så säger Lukas att de som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Så när anden föll så växte församlingen genom att nya människor kom till tro. Och samtidigt verkade anden också stabilitet och fördjupning. Därför att i vers 42 så sägs det om de troende att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Utan det hade församlingen stannat i växten. Och sen i vers 43-47 så får vi veta ytterligare en del om församlingens kvalitet. Så vad det var som gjorde församlingen attraktiv. Där står det att vi kan läsa att det fanns ett övernaturligt inslag i församlingen av tecken och under. Det var en karismatisk församling. Men där fanns också enhet. Där fanns omsorg, där fanns glädje och där fanns lovsång. Man delade varandras liv, och bland folk i omgivningen så fanns det ett förtroende för de kristna. Och följden av allt detta ser vi i vers 47. Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Så församlingens växtkraft kommer från den helige ande. Han är hjälparen som tröstar och förmanar. Och vi behöver båda delarna för att kunna växa. Vi behöver andens tröst och vi behöver andens förmaning. Båda delarna är uttryck för Guds kärlek och omsorg. Och det är också så att i grekiskan så är det ett enda ord för tröst och förmaning. Det står inte tröst och förmaning, utan det står andens paraklesis. Och det betyder både tröst och förmaning. Det betyder rådgivning, uppmuntran, hjälp. Det är ett ord som doftar helig ande, eftersom det i grunden är samma ord som används om anden i Jesu avskedstal i Johannes 14-16. Där anden ju kallas för parakletos, det vill säga hjälparen, tröstaren och förmanaren. Eller ordagrant, någon som är kallad till ens sida. Så Jesus säger alltså att när han går bort, då ska han istället sända den helige ande att gå vid vår sida som hjälp och stöd till att trösta och förmana, så att ingenting får dra oss bort ifrån Gud. Första gången Jesus nämner hjälparen, det är i Johannes 14, vers 15-16, som jag strax ska läsa. Sen kommer jag inte att läsa de olika verserna, utan bara ge en sammanfattning av vad Jesus säger om anden. Men nu alltså vers 15 och 16 i kapitel 14. Jesus säger: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud, och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Jesus har gett oss anden för att hjälpa oss leva som hans lärjungar, i kärlek och i trohet. Eller som det stod i Apostlagärningarna, hjälpa oss att vandra i Herrens fruktan. På vilket sätt ger då anden sin hjälp enligt Johannes 14-16? Jo, genom att alltid vara hos oss. Han hjälper oss genom sin närvaro. Och det betyder också att han förenar oss med Fadern och med Sonen. Han lyser på Jesus så att vi ser vem Jesus är. Och han hjälper oss genom att göra Jesus levande för oss, så att vi också blir levande i honom. Och genom att undervisa oss och påminna oss om allt som Jesus har sagt, så vill han anden också föra oss steg för steg djupare in i sanningen. Så hur växer vi då genom den helige andes tröst och förmaning? Jo, naturligtvis genom att lyssna på Jesu undervisning och följa det vi hör, så att vi blir djupare rotade i sanningen och allt mer berörda av Guds kärlek. Och den kärleken sporrar oss sen till djupare efterföljelse, som i sin tur för oss djupare in i kärleken, som i sin tur för oss ännu djupare in i efterföljelsen, och så vidare. Färdiga blir vi inte, men det viktiga är att vi fortsätter vandra åt rätt håll, ledda av anden, i gemenskap med Jesus, i Herrens fruktan. Och Jesus säger om den kärleken och efterföljelsen så här, lite längre fram i samma kapitel, Johannes 14 och 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. I Apostlagärningarna 2 läste vi att, eller jag refererade till det, så sägs det om de troende att de höll troget fast vid apostlarnas lära. Och här säger Jesus: om ni älskar mig så håll fast vid mina bud, vid min undervisning. Apostlagärningarna 9:31 igen, där alltså Lukas skriver om församlingen att den växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Och hur kom nu den hjälpen till församlingen? Finns det några ledtrådar i Apostlagärningarna? Jag tog en grekisk ordbok och slog upp det här ordet parakaleo, som alltså betyder trösta, uppmuntra, förmana. Det kan också betyda bönfalla. Men jag upptäckte då att Apostlagärningarna är den enskilda bok i Nya testamentet som flest gånger använder det här verbet, alltså då parakaleo, som kommer utav samma ord som tröst, trösto, som betyder trösta alltså. Och Apostlagärningarna handlar ju om hur den unga församlingen hela tiden växer genom att evangeliet når nya platser och nya grupper. Under starkt motstånd, under mycket lidande, men också i stor glädje. Och hela tiden kan man se det här återkommande, hur anden kommer med tröst och förmaning. Och vi ska göra ett par nedslag i apostlagärningarna där det här ordet används. Och det är först i kapitel 11. Där berättas om hur evangeliet för första gången når till icke-judar, tack vare då kristna som har flytt undan förföljelsen i Jerusalem. Och platsen är Antiochia. Och så här skriver alltså Lukas i Apostlagärningarna 11:21-24. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Uppmanade, det är ordet parakaleo, alltså han förmanade dem att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Det är samma mönster här som i Apostlagärningarna 2. Många nya människor kommer till tro, och därefter fokuseras vikten av att hålla fast vid Herren. Och sen kommer ytterligare människor till tro. Men hela tiden, och det upprepas gång på gång i Apostlagärningarna, detta vikten av att hålla fast vid Herren. Och när anden tröstar och förmanar, så ser vi här att han använder ofta mänskliga redskap. Det är Gud som bygger sin församling, men människor får vara hans medarbetare. Precis som Erik läste från Efesierbrevet 4. De olika lemmarna stödjer och medverkar på det sättet till den här växten. Så anden använder mänskliga redskap, och i det här fallet så hette alltså redskapet Barnabas. Hans ursprungliga namn var Josef. Men apostlarna i Jerusalem hade gett honom det här smeknamnet Barnabas. Och i Apostlagärningarna 4:36 så får vi veta att Barnabas, det betyder tröstens son. Jos paraklesis. Där har vi det igen. Barnabas. Tänk, han var uppkallad. Han blev uppkallad av apostlarna efter den helige ande. Det var någonting som de såg hos honom. En gåva, en egenskap, en karaktär som gjorde att de gav honom det här namnet. Tröstens son, eller också förmaningens son, för det hör ihop. Och nu har de alltså sänt honom till den här blomstrande församlingen i Antiochia för att ge dem stöd. De behöver alltså stöd i den här kraftiga tillväxten som de befinner sig i. Och hur yttrar sig det stödet? Jo, han kommer till dem och han uppmanar dem att helhjärtat hålla sig till Herren. Eller som 1917 års översättning uttrycker det, ett snäpp närmare grekiskan faktiskt. Det står det att han förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren. Det är en tröst och en förmaning från den helige ande. Att av hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren. Att inte tillåta någonting att komma emellan i gemenskapen med Kristus. Och om det var en befogad uppmaning mitt i väckelsetider, hur mycket mer behöver då inte vi idag lyssna och ta emot den uppmaningen? Att av allt vårt hjärta med fast beslutsamhet hålla oss nära Jesus, vad än må ske. och vad det än kostar. I Apostlagärningarna 13 är då det sista nedslaget som vi gör för att titta på det här ordet. Där berättas det om hur församlingen skickar ut Paulus på sin första missionsresa, och den är då tillsammans med tröstens son Barnabas. Och mot slutet av kapitel 14 så är de tillbaka i Antiochia. Och där säger Lukas i vers 22 att de styrkte lärjungarna och uppmanade, alltså parakaleo, förmanade, tröstade dem, förmanade dem att förbli i tron. Återigen denna betoning på att hålla fast, att bli kvar, att inte låta någonting dra iväg med sig. Och Lukas fortsätter och ger oss sen ett exempel på hur det här stödet kunde yttra sig. Han återger nämligen vad de sa, bland annat. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Alltså den tröst som anden ger är inte något glättigt, verklighetsfrämmande peptalk. Den blundar inte för verkligheten och för prövningar som ingår i lärjungaskapet, utan hjälper oss att se verkligheten som den är, men med den djupaste av alla verkligheter, Guds rike för ögonen. Den tröst och förmaning som anden ger hjälper oss att bevara rätt fokus och rätt perspektiv. Den uppmuntrar oss att hålla ut genom alla svårigheter. Det är den tröst och förmaning som anden ger oss. Och hela tiden är det här uttryck för Guds oändliga kärlek. Låt oss be. Kom helige ande och värm våra hjärtan. Smält oss samman i dig så att vi kan bli och vara det här heliga templet som växer i dig. Från dig får vi vår näring. Från din ande får vi tröst, uppmuntran, förmaning, korrigering, mod att gå vidare. Herre, låt också de gåvor som du har lagt ner i din församling av att trösta, förmana, undervisa, få blomstra. Både i vardagen och på söndagarna. Att vi får stötta varandra. Vi vet att det är en kamp att vara din lärjunge i den här världen. Vi behöver din tröst och din förmaning. Vi ber att det ska få flöda emellan oss i din församling, så att vi kan växa. Hjälp oss att hålla fast vid din undervisning, vid ditt ord, vid dig själv. Och vi ber att du ska också låta oss få blomma i den bemärkelsen att vi får ta emot nya människor som kommer till tro. Vi ber att du ska göra oss till redskap i vardagen, att vi ska kunna se och vara öppna för de tillfällen som du ger. Hjälp oss att ge din kärlek och omsorg mitt i vardagen. Tack att du sänder oss ut i världen som dina redskap. Tack Jesus. Hjälp oss att höra vad anden säger till församlingen, till oss. Hjälp oss att följa och låta oss formas av dig så att du kan bygga. Ber om dig i Jesu namn.